En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Karin! Hur är läget?
Jo, jag ska säga en grej.
Ja.
Du måste varje gång jag är på lite dåligt humör så kan du inte säga att jag är hormonell.
Men är det ibland
på något vis är det förminskande.
Nej, men det här är inte alltid när du är på dåligt humör, utan det är när du är på dåligt humör på ett speciellt sätt.
Vilket speciella sätt?
Typ till exempel, som när vi pratade nu om att du ska vara bortrest när vi spelar in podden. Och jag var så, vi kanske kan ha en vikarie. Och du bara, försöker du byta ut mig i podden? Jag har så du vill inte podda med mig. Jag bara, alltså det här är... Och då är jag så, för mig, det har ju noll grund i verkligheten. Jag börjar inte gråta. För det har ingenting, det har ingen förankring i verkligheten att jag har skulle ha byggt den här podden.
Det kom så snabbt. Du bara, det kom så snabbt. Men,
och för att jag var ju med så här, oh my god, så slipper du göra en massa extra jobb typ. Men nu har, vi kommit överens om att vi aldrig ska ha vikarie på den. Och det är lite mer, nej, men det är lite mer när du har lite så konstiga vindar av att något är hemskt. Då brukar jag säga att det är hormonellt. Men jag har ju också några andra där jag tror att andra saker som är fel med dig. Stress till exempel. Men det vägrar du ju, du tror ju inte på att stress finns. Du är så toxic där alltså. Det är verkligen en annan generation.
Okej, men nu var det jag som skulle börja skälla på dig. Okej. Och så blev det tvärtom.
säg vad var skället. Jag hade inte ska säga att det är sexism. Ja. Men det är ju massa som har mejlat in och sagt det här att dina ledproblem har med klimakteriet att göra.
Jag vill verkligen tacka för goda råd.
Ja.
Det är jättefint.
Och det är bara ta åt dig. Vilken dag du än vill. Vilken dag du än vill är det bara ta åt sig.
Jag ska. I alla fall. Här sitter vi nu.
Det gör vi verkligen.
Här sitter vi nu, du och jag, fastän du egentligen vill sitta här med någon annan.
Du är så jävla sjuk alltså. Du vet att det är en ganska vanlig grej i podden att en... jag har varit vikarie till exempel
oftare
för Ami.
Oftare. Ja. Okej, vi får se.
Ami och Fanna. Mm. Men det var inte det vi ska prata om. Vad har du gjort sen sist?
Jag har varit i Umeå.
Du är helt sjuk.
Ja,
så här var det. Jag var jättefull i lördags. Uh-huh. Och sen plötsligt bara ser jag en konstig bild där du är på Socialistiskt forum. Och så kände jag så här, gud, jag kan inte fatta att jag är så långt utanför vänstern att jag inte visste att det var Socialistiskt forum.
Det var för att det var i Umeå. Nej, jag var i Umeå, helt underbart. Björkarnas stad. Det var svinkallt. Men vi var på Väven.
Vad är det?
Är ett stort hus i Umeå.
Nej,
en fantastisk plats i Umeå. Och så var det... Ja, det var Socialistiskt forum.
Konflikt? Var det konflikt?
Nej, men vet du hur det var? Jag kände mig som en sån högeravvikare där.
Rys.
Folk var så här... Ja, alltså hon är ju sosse, okej, att hon får vara, de får vara med verkligen så på nåder. Jag var i en panel där jag blev ut med Jonas Sjöstedt och Sverker Olofsson.
Ja.
Han från Plus. Han är TV-legend.
Ja, absolut, jag vet.
Och han var så snäll mot Jonas Sjöstedt. Han var så här, Jonas, berätta om dina tankar.
Ja.
Och sen var han mot mig. Vad tycker du?
Men var det,
alltså, han
hade
var verkligen så här, stötte mig.
På plats.
Jag är inte ens
du bara, jag är inte folkvald.
Nej.
Inte Jonas heller längre.
Nej, men det var jättekul faktiskt.
Jag tror att det hade att göra med partitillhet att göra eller hade med sexism att göra.
Nej, jag tror inte. Jag
känner... Sverker skulle aldrig vara sexist.
Jag vet inte.
Nej.
Jag kände mer.
Men var det någon fest? Var det någon
Men jag vill bara säga att det finns ett bokcafé i Umeå som heter Pilgatan, en bokhandel, bokcafé. Och jag fick träffa dem som jobbar där, Janne och Annika, de är ett par och de har hållit på med det här i 18 år. Det är liksom en helt otrolig verksamhet. De har 80 eller 90 boksamtal per år.
Rys.
Förstår du? De är liksom en förening,
ja.
Så att det inte bara dem utan det är en förening. Och de är verkligen ett nav i Umeås kulturliv. Och Umeå är också en kommun i Sverige som min kollega Anna skrev om i veckan på Aftonbladet Kultur som verkligen satsar mycket på kultur. Vad är det?
Jag vill ju ha något skvaller från din fest, inte någon sån konstig så här. Och i Umeå kommunen där är helt bara what? Ingen bryr sig. Var du full och sa du något konstigt till någon när du var det?
Det var kul för att vi fick komma hem till dem på middag sen och då var det obegränsat med vin. Och jag satt bredvid Daniel Svedin
på arbetet
som är en gammal kompis till mig.
Drack
och kollega. Och han hade lovat att han skulle bli så full.
Ah, yes.
Men det blev han inte.
Okej, men blev du det då? Ganska full ändå.
Ja, det var jättekul.
Fan vad härligt, för du blev inte alls full när jag lovade att bli så sjukt full förra onsdagen.
Vad var det då?
Kolumnistmiddagen. För då var det första när jag kom upp.
Nej, men snälla, jag skulle hem till barnen.
Okej, jag bryr mig inte. Nej. Mina föräldrar kommer hem.
Okej. coolt. Bara för att du är klar med din bok och så äntligen.
Jag är inte klar. Nej, jag har en veckas paus. Och jag kom upp där på festvåningen på KB. För varje år så är det en kolumnistmiddag för Aftonbladets profiler. Mm. Och så var det första jag sa till de två jag mötte. Ikväll ska jag bli full.
Och så blev det.
Och jag blev full.
Jätteduktig, Tone.
Och det är inte så himla ofta. Jag vill säga,
jag vet att du var ute till 4.
Ja, jag stängde KB. Jag stängde Rish. Jag stängde Sturehov. Och sen stängde jag Societal Coquetal.
Vad är det?
Jag vet inte. Det var Irena Porsche som tog med mig.
Ja, Irena.
Irena, exakt. Och vi bara,
hon är jätteung.
Hon är så ung. Och vi satt på varsin stol.
Alltså, bara, hon är otrolig. Jag menar bara att hon är så stark.
Lite sjuk sexism. Där du bara, hon är jätteung.
Så nej,
hon
men jag menar bara att hon är ung och har koll.
Men det här var väl ingen ny, det var ingen ny, jag har varit på det här, det har varit där 1000 gånger förut, men det är, jag tror inte ens det fanns
tusen
länge.
Gånger
ja, förut. Under pandemin var jag där hela tiden. Med Mauricio. Men i slutet så var det som att vi bara satt, man bara är så här full att man bara sitter bredvid varandra.
Ja, mysigt.
Ja, det var så underbart. Och sen så var jag ju på min killes kompis som gifte sig i lördags. Mm. Och det var typ det mest litet bröllopet någonsin. Jag stängde det bröllopet också, vilket var helt sjukt för typ inte träffat det paret. Men det var så roligt, det var så underbart. Alla där var så himla
jag hörde
roliga.
Att det sista som hände var att du satt med brudens föräldrar och festade.
Ja, och bara whoppade, aldrig träffat bruden förut. Hon var helt, jag blev besatt av bruden. Men det var så, dagen efter var jag så, var jag tvungen att vara kvar sist. Var jag tvungen att vara kvar sist. Men du vet, när man har så här jobbat med någonting så länge och så är det som att man har så en. Jag fattar nu typ hur när folk gick på så här juridikum i Lund som var så här juristlinjen så hade jag alltid sånt förakt mot dem för att de hade såna sjuka fyllor. För jag var ihop med en kille som gick på juridikum nämligen.
Okay.
Och då var jag alltid så här, gud ni är så konstiga. Men nu fattar jag att de var under så här mycket press och så behövde de bli så här fulla. Exakt! Så det var det som hände mig.
Ja, men grattis Tone.
Tack, jag har haft det jätteroligt.
Ja, kul att höra faktiskt.
Tack.
Ja, nej, men jag hade också jättekul. Inte på den nivån att jag så stängde
hela
Umeå.
Men kommunen i Umeå är ju så.
Nej, jag blev jätteinspirerad. Jag måste säga, jag vet att du är så raljant nu och du är så tycker att du är så cool för du har varit så på Stureplan. Men jag som har varit ute i landet och studerat. Nej, men jag blev jätteinspirerad av deras verksamhet. Av den här boken. För jag tänker att ordna det. Varje vecka har de liksom två författare som
det är
kommer.
Otroligt. Jag hoppas att du blir inbjuden någon gång.
Ja, och blir du inbjuden så ska du verkligen åka.
Verkligen.
Ja. Så får det bli.
Ja, men jag tycker också det. Jag tycker en obehaglig sak har hänt sedan förra veckan.
Vad är det?
Det är att ditt raseri mot sentimental value har skapat en sån hatvåg, inte mot oss, utan mot sentimental value. Jag kände verkligen att det var så här, att jag blev rädd för internets krafter. För att jag tycker ofta, alltså inte för att tycka synd om
mig själv. Har du sett filmen?
Nej, jag har inte sett filmen än.
Du vill bara hålla dig neutral.
Du har ju sett vilket hat du har släppt loss.
Både och. Det finns det också, det är också
du är
många
så jävla sjuk nu.
Som försvarar.
Du är så sjuk att du inte erkänner kraften i en riktig rant.
Ja.
Förstår du? För jag känner ofta när jag har rant på internet, till exempel om att jag inte vill ha lagar eller att systembolaget borde läggas ner, då känner jag liksom att hatet vänds mot mig.
Okay.
Men du har lyckats rikta den här hatvågen ut i världen. Mm. Hur?
Jag tror bara att det var så här. Jag talade för en stor men tystad minoritet.
Minoritet
tror jag ändå att det är. Mm. Jag tror inte att det är en majoritet. Men en stor grupp som har känt att deras åsikt inte var accepterad i mainstream.
Ja.
Och då gick jag före.
Du gjorde det i bräschen och sa så här.
Gick i bräschen och sa, hallå, så här kan man också tycka det är okej att tycka så här. Och då var det som att de här slussportarna öppnades och många var så, gud vad skönt att någon talar för mig.
Jag vet, men jag blev förvånad för när jag lyssnade tillbaka, när jag satt i klipp med avsnittet och skulle lyssna tillbaka. För då var det verkligen att du började som att du var så här, ja men den här filmen. Men sen var det som att du bara jagade upp dig och till sist var du liksom helt rasande.
Helt bäng.
Ja, det var jätteroligt. Ja.
Men jag ska säga att jag har fått mycket meddelanden DM från normen. Jag tror fortfarande att det här är liksom lite förbjuden åsikt i Norge. Det finns, jag sa ju att det fanns en viktig så litteraturredaktör som har uttryckt den här åsikten. Ja. Men efter de här 9 Oscars-nomineringarna så tror jag att det är svårt att uttrycka den här åsikten i Norge. Så att jag har ju fått, de hör av sig till mig.
Och säger, privat. Jag håller med.
Ja, jag vill bara att du ska veta.
Men jag tänker så här, vem är Sveriges Joakim Trier? Det måste ju vara Ruben Östlund.
Ja, det är
Hur har du känt för Ruben Östlunds filmer? När de, för de har ju också blivit så unisont hyllade. Har du då känt, och de handlar mycket om så här, de handlar ju också kan man säga om en slags medelklassekris.
Ja, verkligen.
Fast det är ju mer, det handlar inte så mycket om familjen kanske, utan mer symbol och status och sådär.
Ja, bra fråga. Men jag tycker att de är mer, jag tycker att, men jag gillar nog mer hans, han har ju väldigt mycket fokus på så kapitalismen och klass och alltså det är väl ämnen, alltså kanske att jag, det är någonting med det här väldigt sentimental value, det här väldigt sentimentala, gråtmilda. Det är det som jag liksom,
inte gillar.
Det är det som jag inte liksom definitionsmässigt, men det var det som väckte mitt raseri i den här filmen, för jag tyckte det var så billiga knep.
Ja, jag förstår.
Och jag tycker, jag fattar vad du menar med Ruben Östlund och du har en poäng, men det är en annan typ av ämnen och en annan typ av berättande ändå. Mm. Men vi får se när han kommer med nästa film.
Verkligen, då får vi ta ett snack, du och jag, för där har jag ett annat att säga.
Yeah.
Men det är ju inte bara ditt hat mot sentimental value som har gjort att det är skakigt i Norge.
Nej, det får man säga. Oh, jag kan känna att det har överskuggats lite av annan utveckling. Herregud.
Om en sak som vi tänker att vi ska snacka om. Vi har ju en gäst. Vi kanske ska säga det. Vi kommer ha en gäst i slutet av veckans avsnitt.
Mm.
Vi har bjudit in Signe Krantz som är ordförande för Transammans.
Mm. Och skribent på Aftonbladets ledarsida och ibland på Kulturen har skrivit också.
Ja, hon skrev en debattartikel för ett par veckor sedan där hon lämnade tillbaka ett HBTQ-pris som hon fick av
Öppna Moderater. Mm.
Efter att Ulf Kristersson bland annat skrev en artikel där han typ öppnade upp för en kritik mot könstillhörighetslagen out of nowhere. Typ.
Mm.
Så vi bjöd in henne för att prata lite om könstillhörighetslagen och varför hon lämnade tillbaka priset. Mm. Men först ska vi ju prata om något annat.
Ja, men först vill jag säga ytterligare en sak.
Okej.
Och det är att vi ska ju ha en serie samtal.
Det ska vi verkligen.
För det är ju valår i år, Tone. Har du tänkt på det? Och,
om jag har tänkt på det?
Nej, men och då har vi, fick vi en fråga från Kulturhuset här i Stockholm om vi ville göra en serie samtal där om ideologi. Och då valde vi...
Vi ska ju ha samtal på Kulturhuset i Stockholm. Mm. En manifest-samtalsserie där vi under 3 tillfällen läser manifest som vi tycker på olika sätt har varit tongivande för vår samtid.
Ja.
Vi kommer ha 2 stycken i vår. Biljetterna är ute nu. Ni kan gå in på Kulturhuset Stockholms hemsida och köpa biljetter där. Vi kommer också posta länken på vår Instagram. Du kommer göra det, för det är du som är ansvarig för sociala medier den här veckan. Alltså, äntligen fick jag känna hur det är att vara du. Att när du sitter och gör sådana sjuka löften om allt som ska hända på våra sociala medier, fast du aldrig har gjort någonting själv. Den här veckan kommer du komma länkar till allt vi har läst. Så där kan ni köpa biljetter. Första tillfället är...
Den 9:e... Okej.
Första samtalet är 6 mars.
Fredagen den 6 mars.
Och då ska vi prata om Mark Andreessens
tech-manifesto.
Där han typ, det är ju inte helt galet. Det är ju helt nyliberalt manifest.
Det är jätteintressant att prata om. Det, kom
det är så roligt.
Det kom 2023 och har blivit... Ja, det är
så citerat, så debatterat. Han är en helt galen typ miljonär och miljardär och investerare, och han är också så jätteinne på vad som alfa mail och hitan och ditan. Och det manifestet handlar helt enkelt om att vara typ tech
accelerationism.
Ja. När man ska bara liksom accelerera techutvecklingen till varje pris.
Och kapitalismen.
Och det andra tillfället är 1 april. Och då, april, då ska vi prata om Valerie Solanas skum manifesto som ju Valerie Solanas var en konstnär som också blev känd för att hon faktiskt sköt Andy Warhol. Hon skrev ett manifest på 60-talet om
ett
radikalfeministiskt manifest som vi ska diskutera. Och sen så har vi ett tillfälle i augusti och där kan man ännu inte köpa biljett och vi har ännu inte sagt vilket manifest det vi ska prata om då.
Så det är lite grejer som händer i vår.
Ja, hur kul.
Jättekul.
Men jag älskar manifest.
Ja, vad gillar du med manifest?
Att det, bara, man, det är väldigt det är mycket så här. Ja, men det är också inte tydligt. Det är inte som ett så politiskt förslag, en motion.
Du skrev ju ett otroligt manifest för oss.
Jag skrev faktiskt ett manifest för oss.
Jag grät när jag läste. Nej, men det är helt fantastiskt.
Jag skrev ett manifest för oss som när vi kom med vår memecoin förra våren. Som ju man fortfarande kan läsa någonstans säkert. Men det är så, man bara kör på, man behöver inte ha så mycket ansvar för det man säger. Utan det är så, man driver typ en idé, en etik, en estetik så långt ut man bara kan.
Ja.
Det är inte så å ena sidan och å andra sidan.
Nej.
Och typ, jag kan säga när man gick på Biskops Arnes författarskola, då skrevs det mycket manifest.
Ja, det kan jag tro.
Dag ut och dag in satt man skrev manifest. Kollektiva manifest. Ja, så det är om det kan man säga.
Tror du att vi till den här augustitillfället kommer att författa vårt eget Bambino-manifest
igen? Vi har ju precis gjort ett.
Jag vet, men ett mer bredare som inte bara handlar om
internet. Det kanske att du kommer att göra det då. För nu gjorde jag mitt meme-coin och du kan få göra ett nytt manifest.
Ja, men du är ju mycket bättre skribent.
Jo, jag vet, men så här är det alltid med dig. Jag är så här, oh my god, nu har vi tre samtal vi ska arrangera. Okej, ska vi ha tre till? Man bara, vi har precis gjort de här tre. Du är så här, oh, vi har gjort ett helt fantastiskt manifest. Ska vi göra ett till? Men nej, nu har vi ett.
Okay.
Vi har de här tre. Okay, det räcker.
Okay.
Allting är inte bara konsumtion, Karin.
Okay.
Lugna ner dig.
Jag ska lugna ner mig. Men vi pratade ju lite om Norge.
Det får man säga.
Och vad är det som har hänt i Norge egentligen?
Nej, men.
Vad är det som händer i Norge?
Just nu så är det ju... Det går så då... Skitsamma, men de släppte DOJ.
Ja.
Släppte ju 3 miljoner, ytterligare 3 miljoner Epstein-dokument i helgen.
Mm.
Och för oss i den här delen av världen var väl den stora nyheten att Mette-Marit, soon to be... drottning i Norge.
Harald är ju 88 år.
Oj.
Alltså kung, han är ju också i riktigt dålig form. Så det är inte många år kvar.
Nej, det är inte många år kvar. Hon är ju då gift med Hakon som är kronprins.
Mm.
Och Mette-Marit har ju alltid varit en liten crazy prinsessa. Hon är ju så här gammal rivare. Hon hade ju haft ett äktenskap innan.
Ja, så hon hade ju den här Marius.
Hon har ju den här sonen Marius som är i tisdags gick upp i rätten. Och den här vi spelar in så är det faktiskt hans rättegångsdag. Så vi vet inte hur det gick. Men i helgen... 2 dagar innan hans rättegång så blir han gripen för misshandel igen. Han verkar ju vara helt...
Ja, och det är ju jättemycket. Det är misshandel,
våldtäkt, hitan och ditan.
Ja, så mycket droger.
Vapen.
Mm.
Men det har ju alltid varit... Ja, det har ju varit lite så här... Det jag tycker är tråkigt med vad som har hänt är att hon har dykt upp på typ 1000 ställen i de här Epstein-filerna.
Ja, det är inte ett mejl.
Nej, hon har haft liksom en nära relation med Jeffrey Epstein. Och det som är tråkigt, jag tycker att det är dålig reklam för vanliga tjejer. För att det var typ så här, oh my god, kungligheten i Norge är så himla...
Nere med folket.
De är nere med folket, de blev ihop med så här ensamstående mamma och det blev så bra. Och sen
kommer
så bara,
du
inte
ihåg, Märta Louise var ju också ett tag tillsammans med den här författaren.
Jo, som tog livet av sig. Ja, det var jättehemskt ju.
Men
jag vet, och nu känns det som att nu kommer liksom backlashen på, fast å andra sidan Prince Andrew åkte också på en riktig jävla backlash.
Ja, Prince Andrew är ju ändå så att säga överskuggar ju. Men jag tror det som händer i Norge nu är ju också, för det är ju, inte, det är ju Marius.
Ja.
Och sen är det Mette-Marit.
Så det är din kritik mot sentimental value.
Så det är min kritik mot det som skakar Norge.
Ja.
Jag tyckte Anna Andersson på min redaktion skrev väldigt roligt om Mette-Marit i veckan.
Ja.
För att hon jämförde henne med att hon är bara så, verkar vara så uttråkad.
Hon är
bara
så här,
oh my god, jag måste gå på alla de här tråkiga festerna.
Jag måste läsa ett mejl här.
Så här. Vad gör du? Jag har tråkigt. Att hon är typ som Madame Bovary, Emma Bovary.
Verkligen.
Att hon är bara så super inlåst i sin gyllene bur. Jätte...
Också lite så här.
Nihilistisk, blasé, uttråkad.
Jag vill också säga att jag tycker att man kan skriva såna mejl utan att ha varit inlåst i en gyllene bur. Hon är bara shit-talking. Hon är bara så...
Ja, men hon har tråkigt.
Hon har tråkigt. Här. Så här skrev hon till Epstein 21 oktober 2012. Boring wedding.
Vet like... man vad det var för...
Ja, det vet man.
Vilket bröllop var det då?
Jag tror det var ett holländskt bröllop.
Aha, okay.
Jag måste faktiskt kolla upp.
Att man kan sitta och matcha.
Ja, det är klart, för det är ju på, hon har ju mejlat typ den kvällen.
Vet du vem jag tänker har en bra run just nu?
Vem?
Ebba von Sydow.
Ah, fan vad underbart att vara henne just nu.
Som är så kunglig expert. Vad kul. Och som kan alla så här, vilka bröllop det var.
Det var Luxemburg.
Ja. Ah.
Så här skrev hon. Boring wedding. Was like some kind of old movie. Där skickade hon också 2:59 a.m. Men inte det klockan 3 på morgonen.
Jo,
exakt. Where you know the characters are not hanging around for much long.
Det är inte...
Hon är väl full. Och sen skrev hon books more books. Ja, jag vet inte. Men och då känner jag så här, det är ju också jobbigt för att då känner man så här, har de haft en affär? Alltså om du hade varit ihop med någon och så läckte hans mail. Och så när du har tagit med dig på honom så här, på typ så här, ja men till Visby för att träffa din familj, så har han skrivit så här, boring wedding. Alltså, hade du känt oss här, om oh gud, det här är typ emotionell otrohet, eller vad hade du känt?
Om min kille som jag hade tagit med till Visby för att träffa min familj, sen så hade hans mejl läckt.
Och så har han skrivit så efter festen, efter er så här lammfest. Så
du
har
menar
han skrivit,
att Håkon skulle känna
exakt.
Så?
Aha. Förstår du? Vad tror du Håkon känner?
Ja, okej, jag fattar. Ja, det tror jag.
Jag hade också blivit
ledsen. Gud, vad, har hon haft så där tråkigt hela tiden? Hon sa ju att hon tyckte det var kul.
Eller typ så här... Vi båda tyckte att det var lite tråkigt, men jag trodde att det var vår grej. Så hade jag nog känt.
Så skriver hon till Jeffrey.
Ja, hade det varit en väninna, det är också mycket att det är då den här dömda pedofilen hon skriver till.
Ja.
Men det finns ju ett annat mejl som är typ det mest sas i mejlet. Som jag ska läsa för dig nu. Som verkligen är typ så, nej men det är också helt sjukt att de båda älskar Michel Houellebecq.
Jo, och Nabokov är det ju hela tiden, alltså snark.
Lolita-boken.
Ja.
Och som jag ju läste i julas. Alltså bara på grund av Epstein.
Ja.
För att det, alla de här bilderna också när man så skrivit citat på unga kvinnors kroppar och sånt från boken. Men då när jag läste den så måste jag bara säga så här. Ett, vilket jävla tjat i boken. Alltså.
Ja.
Två, allting i boken, det är så här lite sexigt och spännande fram till han agerar på sitt begär tills Mr. Humbert agerar på sitt begär mot Lolita liksom. Och sen blir det ju bara jätteklaustrofobiskt.
Ja.
Liksom tråkigt. De sitter i den bilen i 1000 år. Men jag, det jag inte kunde sluta tänka på var typ, har Epstein läst
boken?
Eller är det en pose?
Ja, men precis. Är det liksom...
Är det så här, att, för att jag tror att min idé om boken, för att det sen som man läser deras mejl om Lolita, då är det som att deras idé om boken är ju typ så här, oh, det är lite sexigt, bababa.
Ja.
Men själva boken i sig är ju väldigt långt, randig. Han är ju sån jävla nolla. Deras relation är ju väldigt inte, det är inte så sexigt liksom. Och
nej,
då är det så här, men gud, det kan kännas mer som att han har sett filmatiseringen.
Ja, men precis, det känns mer som att det är kod bara.
Exakt. Eller tror du att de har läst den allihopa?
Tror att han har läst den.
Okej, okay, intressant.
Ja, men jag tror det för att han, eller jag tror han har läst så här, eller nu är han ju död, men jag tror han läste sedan många år tillbaka, men jag tror han läste, du vet, bitar ur den.
Ja.
Jag tror han är så, var så klassisk. Han verkar ha varit en otroligt duktig på att liksom dupera folk.
Mm.
Och han umgicks ju ändå mycket med så litteraturvetare. Du vet, var,
men tror du alla vill ha om pengar. Litteratur?
Men jag tror han visste tillräckligt mycket för att kunna slänga sig med typ 3-4 citat ur boken.
Ja.
Så tror jag.
Ja, ja, men precis. Okej, det tror jag också. Men jag tror inte han
inte
har
bara
läst
filmen, men jag tror absolut att han har så
han har
ett
ju,
ex
nej,
med
han
så
har
400
så
öron.
Första upplagan.
Ja.
Men nej, jag måste stå fast för att jag inte tror att
nej,
han har läst den.
Nej, fair enough.
Okej, det här är typ det mest intressanta mejlet tycker jag, mellan Mette-Marit och Jeffrey Epstein. Mm. Och det är ju när han säger till henne att hon ska sluta röka.
Mm.
Ska läsa mejlen, hur ska jag göra?
Jag läser mejlen.
Ja. Då skriver han till henne 2013. No old age is for grown-ups. Immaturity is the mind trying to grow but being held back by the past. One, needlessly preface the following by I would be like to be a better friend. Han vill vara en bättre friend till Mette-Marit. Ett. Meditating and smoking at the same time is a silly. More on this in a moment. För att hon har ju då börjat röka igen. Två. Take 12 weeks. Antidepressants to help quit smoking. Exercise could be surfing, yoga, dance, healthy eating. Typ att han bara vill whip henne back into shape. Tre. Have real trainers. Not under your daily whim control who will say no.
Mm-hmm.
Alltså, inte
en sträng,
inte någon som är sammet med Marit bestämmer.
Nej.
Tre. Clean, then rebuild. You are squandering the ability to enjoy learning. I understand rebellion. And the only person you are rebelling against now is yourself. I will be any help I can. No, not merely throwing in suggestions from the sidelines. I have seen this movie many times before. Four. Greek tragedies were only called such because the characters had the power to change the outcome but did not have the strength. Mm-hmm. You do. Do it.
Han har verkligen inte förstått vad en grekisk tragedi är, känner jag där.
Nej, och han förstår inte heller alls sig han själv bara, i världen.
Om bara individen hade varit lite starkare.
Då hade det inte blivit så. Det är inte alls det grekiska tragedier det handlar om. Det är det jag menar. Jag tror inte alls att... Alltså, my Palm Beach house is my sacred meditation space. It is white and very pure. You must only smoke outside.
Det var där han satt i så... Där, det var där han var ju...
I husarrest.
Husarrest.
Mm. I am putting you in the room with the terrace for nighttime smoke. Och då svarar henne, då svarar hon Mette, Jeffrey, it has taken me some time to respond because I was in some ways so overwhelmed by emotion from your email. I know it's silly to smoke, but är det sånt problem hon har börjat röka igen? It pulls me not only physically towards darkness. Isn't it so telling that I started to smoke again exactly when I met him? Och det här har ju varit stora diskussioner på norsk skvallopress. Mm. Vem är him?
Vilket år var det här då?
Det här är 2013.
Ja, och vem, när gifte hon sig med...
Innan det här.
Ja.
Alltså innan det här.
Ja, långt innan.
Ja, vem har okay. fått Mette-Marit att börja röka igen? I don't know if I told you, but the doctor warned me about the smoking when he... Och så pratar hon lite om att de trodde det var en... Ja, skitsamma. Jeffrey, he made me feel like the most beautiful woman on earth.
Oh my god.
I know I will have to find that somewhere else. And I know the only answer is within. Thank you for seeing me. Det här vill man ju inte. Vad tror du Håkon säger om det här?
Nej,
det Håkon är gift med?
Ja, 100%.
Ah, okej, gud, jag tror Håkon var han som är kung nu.
Nej, det är Harald.
Okej.
Och det här,
vad säger du om det?
Jag vill bara påminna.
De gifte sig 2001.
Ja, jag vill påminna om en grej. När skickades de här mejlen? 2013.
Ja.
För 2008 döms han alltså för att ha köpt sex av ett barn. Och det var också en rättegång där han, som vi har pratat om tidigare, kom extremt...
Det var totalt korrupt.
Han blev dömd för någon liksom ett fall, men det var ju jättemånga barn som... De hade ett case, liksom, men det var helt korrupt, så det lades åt sidan och så blev han dömd för ett enda fall. Och det här... var ju känt.
Jo, men det är inte bara så här att det finns också en mailutväxling mellan dem där hon skriver till honom 2011.
Ja,
jag har googlat det and it doesn't look so good.
Smiley.
Ja, det är så hela tönt i smiley.
Ja.
Nej, men så det är också att hon har ju sagt lite innan så här, men jag visste inte.
Jag tror liksom inte att så vår tids makthavare och liksom eliter, förlåt mig, låter som en populist, men förstår.
Jag förlåter dig.
Ja, men förlåt mig, men liksom den... Det är som att vi lever i en tid helt frånkopplad från moral, och då kan man ju prata om vad det är som saknas. Är det liksom, är det Joel Halldorf, så är det att liksom...
Han är, vad säger vem han är?
Ja, men han är en skribent med fokus på religionsfrågor som är så, nej men vi har ingen relation till moral för att vi går inte i kyrkan längre. Okej, jag förenklar. Man kan också säga så, jag skulle säga det är nyliberalismen som har fuckat upp allting och gjort allting så här kommodifierat och ingenting räknas förutom liksom pengar och vem som tjänar på vad och så vidare. Och då, det finns liksom inga stopp någonstans. Jag har ju skrivit mycket om... Ja, men i min bok så skriver jag ju liksom om socialdemokratins vändning mot marknaden, och jag tänker jättemycket nu med de här Epstein-mailen också på alla de här politikerna som går mellan politik och lobbyism och liksom att de verkar inte förstå vad folk har för egentlig invändning mot det. Och den egentliga invändningen är ju att det är moraliskt fel. Mm. Det är fel. Man ska inte göra det. Om man står på folkets sida, då ska man inte göra det. Därför att det är rakt.
Men tänker du att Mette-Marit ska stå på folkets sida?
Nej, jag tycker inte hon ska stå på folkets sida. Men jag tror att det finns en brist på förståelse att vara liksom den här starka reaktionen när folk agerar omoraliskt. Mm. Så tänker folk att så här, man kan förklara bort det, eller jag var i den situationen eller den situationen. Nej, men folk blir förbannade därför att det du gjorde var fel. Mm. Och det är liksom, jag tycker bara det.
Jag tror inte bara folk blir förbannade för att det är fel, utan för att man själv måste göra så jävla rätt hela tiden.
Ja, exakt.
Typ, att det inte bara typ så här, oh, det är omoraliskt också. Varför kan inte jag får inte göra någonting.
Ja.
Typ. Men där så fort så mycket pengar och makt samlas på ett ställe så gäller ju inte.
Nej.
Det är inte bara moral, utan det är ju lagar. Alltså de är brottslingar.
Ja.
Liksom. Och de umgås med brottslingar och brott betyder ingenting och andra människor betyder ingenting.
Nej.
Och typ, andra jobbar liksom fucking ihjäl sig för att ens kunna betala sin hyra, men man liksom
och en slav liksom under.
Ja, exakt, och typ så här blivit ditsatt för så här skit mycket löjliga grejer som folk ska liksom.
Ja, fattiga människor förföljs för,
exakt,
liksom
exakt.
Ja, men man har inte typ rätt till sjukförsäkring längre eller a-kassa eller någonting, och allt ska kollas, dubbelkollas, trippelkollas, misstänkliggöras, och så sitter de här människorna och bara,
det är också typ så att man
chattar med en pedofil.
Ja.
Ja, äckligt är det.
Ja, men jag tror typ så att det som hände i den här gången också, som var typ så här, som vi har ju pratat om förut och som jag skrev om i somras, det är ju typ att ja, men lite så här, man kan skriva så, skrika så, release all the files tills man blir blue in the face. Men nu hände ju också det som bland annat jag skrev om i somras, att de här jävla DOJ, alltså, som har släppt filerna i USA,
justitiedepartementet,
ja, exakt, är ju också typ så här, verkar ju helt upp och ner med en ding-dong i hela världen typ. Så de har ju släppt jättemycket bilder på nakna kvinnor som inte har varit censurerade.
Nej.
Så att så här, unga kvinnor i liksom utsatta situationer, utsatta bilder, liksom pornografiska situationer,
identifierade. Men,
alltså, som är alltså, inget skydd, man ser deras ansiktet, allting liksom. Och jag läste en artikel om det på 404 Media. Att de mejlade till och med DOJ och var så här, här är länkarna typ till de här bilderna. Det tog ändå typ så 3 dygn innan de plockade ner dem liksom. Nej, men så många, Gloria Allred, som är en sån känd advokat, hon är ju, representerar 27 stycken av Epsteins offer, och hon sa i en intervju i helgen, ja, men så många av klienter just nu har, de har panik för de har varit Jane Doe's, de har varit anonyma, de har drivit sina fall anonymt, såklart, för det är ju sån sjuk, och nu har de blivit outade i det här jävla droppet för att de inte har gjort det ordentligt.
Nej, såklart,
alltså, så det är också så, det är en sån konstig
usch,
typ så här, ja, men det är en sån pull mellan typ så här, ja, som du säger så här, men man måste få reda på, man måste få transparens, och samtidigt är det så, ja, men nu är det så här olaglig pornografi som sprids liksom för att alla är så drop the files, och så kan de inte ens göra det ordentligt typ. Så det är också verkligen ett sätt som offrarna har försvunnit på.
Vad tänker du?
Men det är också bara en nivå av att det är kul att få tillgång till alla de här människorna som vi ju ser. Vi ser ju Elon Musk hela tiden till exempel. Vi ser Noam Chomsky. Vi ser
Mette-Marit.
Vi ser prinsessan Sofia, som också har dykt upp i alla fall en gång i mejlen som en plus en. Men svenska hovet tillbakavisar att hon har varit på bio med honom. Det var för några år sedan. Eller det var typ 10 år sedan eller whatever. Det är bara att få tillgång till de här människornas liv, för jag tror också att det här är människor som idoliseras. Det känns som att, ja, men i och med att de har så mycket makt och pengar, så måste de ju ha någonting som vi inte har. Och typ, nu läser vi deras mejl. De verkar ha dåliga äktenskap, de stavar dåligt, de är liksom, gå med, oh, kan vi snälla få komma till din lilla ö? De är bara som vem som helst.
Ja, de verkar ha tråkigt.
De har tråkigt, de snackar skit om varandra, de är tröga. Och typ, är det så att Elon Musk är så här, det var ju någon av de mejlen som nu har släppts, där Elon Musk har kontaktat Epstein är ju
bara, snälla för jag kommer till din
ö. Jag vill komma när det är lite mer fest typ, för att jag har jobbat så mycket så nu vill jag bara, vilken är den festligaste dagen, skulle jag kunna få komma då typ. Och det är ju bara kul att tänka att de här människorna som alltid ska vara så i kontroll över sin självframställning, att man, de blir avslöjade. Det är ju verkligen så att visa bönder som ser att så här, det är verkligen så kejsarens nya kläder. Och det är ju ett väldigt stort underhållsvärde i det också.
Men jag tänker, det pratade vi också om i tidigare avsnitt, men jag menar, liksom summan pengar som han måste ha haft tillgång till. Och i,
oh my god.
Nej, men det är helt, för att han lånar, verkar också låna ut pengar, ge pengar.
Det här var det ett verkligen av mina andra, tyckte jag var de riktigt sjuka mejlen från den här droppen. Alltså, jag har ju bara sett det i alla andra sätt. Jag har försökt gå igenom, det har varit så, allt har inte ens kommit upp än i de här. Men det är att det finns ett mejl som Epstein har skrivit som är som ett utkast till Bill Gates som han inte har skickat där han utpressar Bill Gates. Det här är ju skrivet 2013 och då verkar det som att Bill Gates har börjat vända sig bort från Epstein. Och då skriver han ett mejl där han säger så här, men gud, jag trodde vår vänskap var mer värd än det här. Och sen så skriver han typ, ja, men om jag hade varit du så hade jag till exempel tänkt på tillfällen där du bad mig fixa antibiotika för att du hade gett Melinda en könssjukdom från en av de ryska tjejerna vi träffade. Alltså Melinda Gates måste hata Bill Gates något så jävligt. Ingen skänker ju bort mer pengar heller.
Nej.
Hon har blivit den som har skänkt bort mest pengar i världshistorien.
Bra. Typ. Good for you, Melinda.
Och som en annan tweet jag såg. Hur hade han ens tid att våldta när han mejlade så mycket?
Nej, men nej, bra fråga. Men han hade ju ett helt effektivt maskineri för det. Liksom
jag
ett
vet, men det är nog typ så. Hur kan någon e-maila så mycket? Och han e-mailade också sig själv väldigt mycket.
Och han våldtog ju extremt många tjejer.
Ja, och e-mailade extremt mycket. Tror du att det är någon korrelation däremellan?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Nej, men han verkar ju vara en, liksom, han verkar ju ha varit en helt liksom
degenerate då.
Men jag vill också säga att den här, hela den här historien, det som är bra med den på något vis, inte för att jag tror att det kanske kommer rucka på någonting, men idén om så meritokrati, att det är de mest begåvade människorna som är liksom i våra samhällseliter blir de rikaste.
Nej, att eliten är de begåvade.
Ja, de mest begåvade, att de har tagit sig dit i kraft av sin intelligens. Nej, det är bara korruption och liksom, det är vänskapskorruption och kontakter, tyvärr.
Och också, förlåt, men typ både
och det är så låg nivå. De kan inte skriva, de kan inte tänka.
Mette-Marit som börjar röka och vill få hjälp med att sluta röka av Jeffrey Epstein och Prince Andrew som då också kommit helt fruktansvärda bilder på honom i den här droppen som jag inte ens vill prata om. Men nu är det så här, det räcker med kunglighet. Alltså det här måste verkligen vara monarkins fall.
Ja.
Men det kommer inte vara, men det borde vara det.
Det borde vara det.
Karin,
ja?
Nu så går vi raskt vidare.
Ja?
Nu kommer ju vår gäst,
ja!
Signe Krantz, som vi pratade om i början. Hon är ordförande för Transammans och hon är här för att prata om
transpersoners situation.
Exakt, utifrån en debattartikel hon skrev här veckan. Välkommen Signe!
Hej!
Hur är läget?
Bara bra.
Så kul att du är här.
Ja, jätteroligt att vara här.
Vi ville ju att du skulle komma i vårt första avsnitt för säsongen, men då kunde du inte. Så nu kunde du komma idag.
Du hade viktigare saker för mig då.
Ja, du hade viktigare saker, det förstår vi. Men nu är vi glada att du är här.
Vi är så glada att du är här. Och vi har bjudit in dig för att bland annat prata om en debattartikel du skrev för ungefär 3 veckor sedan.
Ja.
Där du fick ett HBTQ-pris av
Öppna Moderater Stockholm
som du bestämde dig för att lämna tillbaka.
Tyvärr, ja.
Kan du inte berätta om vad som hände, vad det är för pris, vad som hände, varför du vill lämna tillbaka det?
Ja, jo, men jag är förbundsordförande för Transammans, Sveriges största transorganisation, och på grund av det arbetet och Transammans arbete så blev jag uppringd av Öppna Moderater Stockholm i typ november, oktober. Och de sa att vi har det här priset som vi vanligtvis ger till så här moderater som vi tycker har gjort en viktig så här HBTQ-gärning. Men vi vill det här året även ge det till dig. Så Öppna Moderater är några som jag har haft mycket kontakt med under mina 3 år som ordförande. Jag tycker om dem väldigt mycket och de har ju varit väldigt drivande i all moderaternas liksom HBTQ-politik. Så verkligen stor ära, genuint.
Mm. Kan du säga någonting om, för det som du beskriver och det utspelet som Moderaterna gjorde, det handlade ju dels som du säger om det här med fluffiga formuleringar kring offentliga utrymmen och så, men det handlar också om könstillhörighetslagen.
Ja, precis.
Och det är ju en ganska ny lag. Mm. Kan inte du beskriva för våra lyssnare och tittare vad den lagstiftningen går ut på och vad den reglerar?
Fram till nyligen tog det 5-8 år att ändra juridiskt kön. Det vill säga den här bokstaven i passet, de här sista siffrorna.
I personnumret.
Precis. I Sverige visar man personnummer överallt, vilket betyder att man visar juridiskt kön överallt. Vård, myndigheter, skola, arbetsplats.
Nu när vi fick ett VIP-kort till en bar.
Ja, då ska man fylla i.
Ja.
Exakt. Fick du det sagt?
Nej, men jag bara menar, man använder ju det till allting.
Det sjuka var att det bara var ditt som funkar.
Det var bara mitt som funkar. Ja.
Så det är ju såklart att det är efterlängtat för många att få ändra juridiskt kön. Det gör det att man kan navigera samhället lite, att det är lite mindre svårt eller lite mindre jobbigt, men det är också ett erkännande från staten att vi står på din sida. Mm. 5-8 år tog det att göra det här. Det var dessutom de som avgjorde det var rättsliga rådet kopplat till Socialstyrelsen. Varför det? Jo, för att den kvarleva från tvångssteriliseringarna där transpersoner steriliserades fram till 2013. Och jag var 2013. Lite äldre, hade kommit ut några år tidigare. Då hade jag också varit steriliserad.
Ja. Det är helt grovt att tänka på.
Så därför var transpersoner jätteglada för.
Och vilka
att det
här var det som in i det längsta höll emot eller var motståndare till att liksom ändra den tvångssteriliseringslagen?
Det är ju Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vilket är samma partier som antingen förhalade eller röstade emot när man avskaffade steriliseringarna.
Men jag tänker också att det är, för när det gäller den här könsidentitetslagen så det här handlar om det juridiska könet. Bara, jag tänker att det kan vara viktigt att förklara också för att det handlar egentligen inte om den här
könsbekräftande
vården, utan det är en annan process.
Precis. Jättebra att du tar upp det. För det här är saker som är självklara för alla som jobbar med transpersoner, är transpersoner själva, den här skillnaden. Nej, men vården har ju fortfarande sina kötider på 3-5 år. Mm. Vården har ju fortfarande sina bedömningar, kommer fortsätta sätta sina diagnoser med sin expertkunskap liksom. Mm. Men
så det är ett helt annat spår liksom, helt om man ska göra den typen av.
Det kommer ju inte påverka varandra.
Nej.
Det här lagen kommer ju till och med göra så att de får syssla mer av det som de ska göra. Mm. Tidigare har ju de behövt skriva långa detaljerade intyg till rättsliga rådet som tog kanske upp till 20% av deras arbetstid. Mm. Så det här kommer spara enorma vårdresurser. Mm. Mm.
Men varför gick Moderaterna ut med det här utspelet? För som du säger, typ, och som du också skrev i din debattartikel, typ, de har haft sina parties på, alltså Ulf Kristersson har ju också väldigt så profilerat sig som en hbtq-politiker eller hur man ska säga. Mm. Han har ju börjat med de här pride-minglarna på Sahlgrenska. Jag var på första, inte privat utan i min yrkesroll och skrev en text om det. Så varför kommer det här utspelet? Vad tror du det har att göra med?
Ja, jag var på det andra sommarminglet.
Hade du det roligt?
Det var
roligt
jätte,
att du sa att du var på Sahlgrenska sjukhus.
Sahlgrenska! Det var ju Sahlgrenska vibe. För jag kom, i min text så skrev jag typ att alla var som helt, jag tyckte att alla var som helt dementa där. För det var också typ så att jag bara var, hallå, typ så här, för då var det jättemycket någon flyktingfråga. Och jag var så, alla var så här, oh my god, vi är de bästa. Men ingen får upp oss.
När var det du var på det partiet?
Jag kommer inte ihåg
det. Var några år sedan.
2023, 2024 och sen var det 2025 i fjol.
Jag blev inte tillbaka bjuden.
Blev du inte?
Nej.
Nej.
Ja, de är inte så himla uppstyrda.
Nej, okej, okay, bra. Så det var inte personligt.
Ja. Ja. Nej, men jag hade jättetrevligt. Jag pratade med Ulf Kristersson om Taylor Swift.
Okej.
Okay. Ja, du är Swiftie.
Du är super Swiftie, ja. Okay, är han också det?
Ja,
jaha.
Han tycker han är fearless.
Okay.
Han är inte så mycket av en Swiftie. Han är inte så mycket inne i fandomen.
Nej.
Jag tror att han blev förvirrad första gången han fick ett friendship bracelet.
Okej.
Okay.
Okay. Jättefint. Mm.
Och du bara, du har min röst. Swiftie till Swiftie.
Ja. Förlåt, vad var frågan?
frågan var typ, varför skrev Moderaterna just den här debattartikeln? Ja. Varför gör de det här utspelet? Varför kommer det just nu?
de är ju jättestressade. Mm. De är jättestressade över sina opinionssiffror som inte är super nu, men också för att de har ett par personer internt som gör jättemycket väsen till, kring könstillhörighetslagen, inte minst Fredrik Kärrholm. De har blivit deras någon så här rättspolitisk person. Han som har snut. Polis.
Så sitter i riksdagen och har så en jätteskarp käklinje. Jag tror att det är mycket det som är hans politiska kapital.
Men de har gjort mer och mer väsen kring det här, men de har också slipat sina argument. De har tagit fler argument från utlandet. De har börjat prata om trygghet på omklädningsrum och i idrott. De har pratat om liksom en fängelse. De har liksom lånat flera av de argumenten som har funkat internationellt. Det har också blivit en sån obekväm fråga inuti Tida. Mm. Så att min bedömning är att Moderaterna säger att vi vill ta den här frågan till eftervalet och sen hantera den då. Skrev vad de inbillade sig var en gyllene medelväg, för att de ändå säger att det är viktigt att transpersoner mår bra. Mm. Och bara hoppades att saker skulle lägga sig här så att de kan prata om andra saker inför valet. Liksom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de är väldigt medvetna i sin transfobi. Jag skulle säga att Moderaternas ledning är okunniga.
Mm. Och inom Moderaterna finns väl också precis den här sprickan, tänker jag, mellan som en slags ideologisk spricka mellan en liksom mer en allt starkare liksom, vad ska jag säga, en del av partiet som är väldigt nära den här de här högerauktoritära tendenserna inom Sverigedemokraterna och internationellt, och sen en gammal liksom en liberal tradition i rättighetsfrågor där de ju har varit legat långt fram, får man ändå säga.
Gud ja. Och det är det som är grejen, att Ulf Kristersson har ett genuint engagemang för hbtq-personer. Mm. Det engagemanget är inte större än hans engagemang för regeringsmakten. Men jag har ju pratat med honom, jag har pratat med massa moderater som också är mycket kritiska till det här, som också blev liksom paffa av det här, och som jobbat i vissa fall lika länge eller längre än jag med den här lagen. Liksom.
Och Moderaterna stod ju helt bakom den nya könstillhörighetslagen. Ja. Det var ju, eller det var inte de som höll emot.
Nej.
Jag känner också att det var så sjukt opportunt, för att jag läste den där debattartikeln innan du skrev ditt svar då, att det kom ju också efter några väldigt uppmärksammade liksom mord i Sverige där frågan om gärningsmannens könstillhörighet har dragits in, och det har varit någon så här diskussion också i många onlineforum typ. Och att det känns som att det just har ju transfobin har ju enat högern på ett helt sjukt sätt i USA till exempel, och blivit en extremt framgångsrik fråga där. Så när jag såg, alltså jag kan inte fatta att det är typ, hur kan det här introduceras som en valstrategi, för det var så jag såg den. Alltså jag blev så jävla förbannad på det. Jag tyckte det var helt sjukt.
Transpersoner är beredda och oroliga just nu i Sverige. Mm. För att man har ju sett i USA. Transpersoner flyr ju i USA. Liksom.
Ja. Berätta lite om situationen för transpersoner i USA. Och liksom genom dina nätverk och så, vad du ser.
Det är delstater som gör det brottsligt att tillhandahålla könsbekräftande vård. En av Donald Trumps första presidentdekret var att kräva att liksom juridiska könet i passet skulle vara liksom överensstämma med ens tilldelade kön vid födseln. Mm. Och det har varit försök att i efterhand liksom ogiltigt förklara pass där det står någonting annat. Mm. Vilket i praktiken betyder att man får liksom reseförbud som transperson. Mm. Men även i Storbritannien så har det ju varit det här högsta domstolsdomen som Labour-regeringen, där de vek sig för liksom sina transfoba falanger och började utreda liksom rekommendationer för allmänna utrymmen i Storbritannien, som har lett till att Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har varnat för att transpersoners rörelsefrihet är under hot i Storbritannien.
Hur känner man av, eller hur känner du och det du hör från transpersoner i Sverige, liksom, vad är känslan? Är det liksom rädsla eller hur mår folk?
Det är en enorm oro, sorg och ilska. Mm. Men det är också beslutsamhet. Mm. Det är inte för inte att min egen organisation Transammans har slagit medlemsrekord varje år sedan typ 2021. Mm. För att om det är någonting man kan säga om hbtq-rörelsen, det är att när det blåser som hårdast, då sluter man upp, då skapar man strukturer och nätverk och sammanhang som ingen annan kan ta ifrån en. Mm. För man vet att man välkomnar alltid stöd, men man vet alltid, man har alltid i bakhuvudet att det kan komma till en punkt där de enda vi har att lita på är oss själva. Mm.
Kan du berätta lite om vad ni gör i Transammans och ert arbete?
Mm. Vi är en nationell organisation med lokalföreningar över hela landet som arrangerar bruncher, samtalsträffar, fester, allt möjligt roligt. Bara för att bryta ofrivillig ensamhet, bryta utanförskap, få folk att känna sig lite mer tillsammans. Liksom. Mm. Det är för transpersoner och närstående. Så även liksom syskon, föräldrar, partners till transpersoner som vill prata om hur det är. Mm. Det finns också jättemånga sammanhang bara för dem. Mm. Och sen är ju såklart mycket information och påverkningsarbete. Och det är där jag kommer in.
Mm. Propagandan.
Ja, precis.
Jag skojar.
Det är translobbyn. Det är jag.
Ris! Ja, hur känner du nu? Alltså, vad tänker du? För du har ju också skrivit på ledarsidan här. Mm. Men nu när vi går in i en valrörelse.
I Aftonbladet alltså.
I Aftonbladet. Mm. Inte på Café Bambinos ledarsida. Hur tänker du nu när vi går in i en valrörelse? Typ, vad vill du se från partierna? Mm. Vad är du rädd för att se? Och på vilket sätt kan man vara en allierad?
Jag vill att alla partier som på något sätt bryr sig om mänskliga rättigheter går ut och säger att men transfobi är ett samhällsproblem. Det är inte okej att använda utsatta grupper på det här viset hur som helst. Men också prata om vilken hbtq-politik de vill se. Mm. För det är ett sätt att undvika det här liksom kulturkrigs... Jag hatar det begreppet, men så här, kulturkrigs... debatter, det är att istället prata om transpersoner på arbetsmarknaden, transpersoner på bostadsmarknaden, transpersoners utsatthet för brott. Det är ett sätt att liksom kringgå de sakerna.
Att det faktiskt är så actual materiella omständigheter för människors liv som är jättenegativt påverkade av transfobin. Det är inte så en fråga om typ fluff.
Precis, precis. Men även bara mindre symbolsaker spelar jättestor roll.
Ja, men vad tror du om du blickar ut nu över valrörelsen? Vad ser du framför dig? Liksom, jag tänker också apropå det här utspelet från Moderaterna. Ja. Tror du att det här kommer bli alltså, transpersoners rättigheter eller den här det kulturkriget? Mm. Tror du att det är på väg till Sverige med full kraft eller tror du att det finns en sämre grogrund för det här? Vad är din känsla?
Det har redan varit här i flera år.
Ja.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer göra det bästa för att ta upp det på agendan. Jag tror att Moderaterna kommer försöka vara tysta om det så mycket som möjligt. Jag tror att Liberalerna som historiskt sett varit en av Sveriges främsta hbtq-kämpar, de har ju inte sagt någonting här. Nej. Så jag tror, de verkar vilja hålla huvudet lågt. Mm. Liksom. Och risken där det är att hbtq-frågor blir en höger-vänster fråga.
Hur ser du ut på vänsterkanten då? Känner du att det finns ett stöd där eller är det också tyst?
För där har man ju sett USA att det känns som att de som ska liksom föra hbtq-frågor och ta transpersoners rättigheter, ta kampen för det har ju också att det blivit så mycket det är bathroom issues, typ också velat så här slänga transpersoner under bussen för att det känns som att det är det mest politiskt strategiska.
Eller att man inte ser det som det här är inte en bra valstrategi eller typ vi vill inte gå i en kulturkrigsfälla så man lämnar walkover istället. Mm. Men vet du, Vänsterpartiet har liksom har bjudit in hbtq-personer och hbtq-organisationer pratat med oss. Miljöpartiet gjorde det här. Jag pratade med många socialdemokrater som jag uppfattat varit självkritiska om att de kanske inte visat det offentligt tillräckligt mycket tidigare. Mm. Det man ska tänka på är att det finns inte särskilt mycket stöd för att man faktiskt vinner val med transfobi. Däremot så eldar det upp ens väljare och de egna väljarna känns mycket säkrare på det. Mm. Men också att varje gång man gör det så blir det mer hat mot transpersoner.
Ja, det är det. Det är den lilla detaljen. Det att det drabbar en väldigt utsatt grupp som redan har det svårt nog som det är.
Ja.
Ja, men Signe...
Jag vill bara säga en sak till Signe.
Ja.
Och det är att hon är väldigt bra på att göra meme.
Ja. Verkligen.
Och hur, vad kommer du göra någon bra meme framöver? Du gjorde ju ett helt... Var den här könstillhörighetslagen gick igenom och du gjorde en spoof på J.K. Rowling?
Ja,
alltså det var helt... För J.K. Rowling gjorde...
Kan vi visa den? Jag är alltid såhär, vi lägger upp den.
Vi lägger upp den i programmet. Vi visar den här, för det var helt otroligt.
Oh, gud, det var så roligt. Ja, men så här, jag har ju bara en liten tid i Transammas kvar nu. Vi har årsmöte snart, jag kandiderar inte om. Efter det vill jag bli shitposter.
Vi ser verkligen fram emot det. Tack Signe för att du kom och pratade om könstillhörighetslagen med oss.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.